Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här veckan samarbetar Syn i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning, utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
I veckans avsnitt av Syn i själen så har jag bjudit in Olle Tholén från filmkollektivet Crazy Pictures. Och det med anledning av att de på juldagen 25 december har premiär av sin film UFO Sweden. Ni som följer mig och lyssnar på min podd känner ju till mitt UFO-intresse, så jag kan ju inte motstå att lyfta fram den här filmen, en äventyrsfilm för vuxna med inspiration från bland annat Arkiv X och Stranger Things. Filmen är delvis baserad på den vetenskapsinriktade riksorganisationen UFO Sverige och deras arkiv. Filmen UFO Sweden handlar om en förening som undersöker övernaturliga fenomen med fokus på fakta och bevis. Men så en dag så förändras allt när en ung tjej dyker upp med ett fall som inte liknar något annat. Och där tar äventyret fart. Ja, ni får ju inte missa den här filmen. Jag tycker personligen att det är underbart med ett svenskt science fiction-äventyr. Och det ska bli så spännande att få prata med Olle Tholén om hur den här idén föddes, hur inspelningen har gått, vad tror han själv om UFO:n? Och hur ser han på det stora intresset för det här ämnet? Går allt verkligen att förklara? Är vi ensamma i universum? Ja, varmt välkomna ska ni vara till Så in i själen. Varmt välkommen till Så in i själen, Olle Tholén.
Tack.
Vad kul att du är här.
Ja, det är jättekul.
Ja, ni skulle vara två, nu blev det du eftersom din kompis är sjuk.
Så blev det.
Men ska vi börja med, för jag har ju inledningsvis här berättat lite grann om varför du är här och vi ska prata om och sådär. Men ska vi berätta om det här filmkollektivet som ni har liksom skapat och när började det och hur och varför?
Vi har ett filmkollektiv som heter Crazy Pictures och vi startade egentligen när vi var tonåringar och gjorde liksom film tillsammans i skolan. Och så blev vi vuxna och slutade skolan och insåg att ska vi fortsätta så behöver vi ha det som jobb. Så vi startade ett företag när vi var 18 år. Och så har vi fortsatt att göra film i den här konstellationen.
Hur gamla är ni nu?
Nu är vi 34. Så att vi började 2008. Så att vi har liksom hela tiden varit ett gäng som har gjort film tillsammans. Och kan inte göra det på ett annat sätt än vi liksom ihop. Och det har liksom blivit en del av, vi har inte valt det, utan det har bara blivit så automatiskt.
Mm.
Så därför idag så kallar vi oss för ett filmkollektiv. Och det är många som har svårt att förstå vad det är, men jag har svårt att förstå vad det är när man inte har ett filmkollektiv.
Nej, för det är så här ni har liksom...
Det har alltid varit så här.
Ja, det har alltid varit så här. Men hur många är ni?
Vi är fem stycken.
Är det killar och tjejer eller är ni bara killar?
Vi är bara killar, men det är ju liksom kärnan så. Så vi... kommer ju på vad vi ska göra och så tar vi in en massa hjälp hela tiden. För man är ju jättemånga när man gör film. Så vi är säkert 70 pers när vi väl filmar liksom. Men det börjar och slutar alltid med oss.
Vad har ni gjort för filmer tidigare?
Vi började med att göra för många år sedan en massa kortfilmer på YouTube som gick under namnet Poesi för fiskar. Som blev ganska stora där 2010. Kan man säga, när vi släppte dem. Det var ganska lätt att bli störst då. För det var inte så stort. Så vi var Sveriges största humorkanal, tror jag, ett halvår kanske, med kortfilmer. Och sen så gjorde vi en långfilm som hade premiär 2018, som heter Den blomstertid nu kommer, som handlar om att det blir krig i Sverige. Och sen, nu har vi gjort en ny film som har premiär på juldagen.
UFO Sweden, ja. Mm. Som när jag såg, av en händelse såg jag, vet inte vad det var jag såg. Men eftersom jag är lite UFO-nörd, som mina följare och lyssnare känner till, så blev jag ju genast så här skitglad över en svensk science fiction-film om UFO:n. Och jag älskar ju science fiction också. Men du, och hur föddes den idén då plötsligt? Det måste ju varit någon form av intresse hos er också.
Ja, ja, enormt. Alltså, vi har alltid dragits till berättelser som vi kan relatera till, men som är lite upphöjda på något sätt. Mm. Där vi liksom är nära en vanlig människa men upplever någonting lite extraordinärt. Och när vi hade gjort vår förra film så snubblade vi över en dokumentär som heter Ghost Rockets. Som, ja, en dokumentär på SVT som vi tittar på som handlar om någon slags UFO-förening. Och vi blev lite så här...
Vart då någonstans?
Ja, men vi visste inte vart den fanns.
Nej,
men
det var inte i Sverige?
Jo, en svensk UFO-förening som liksom i föreningsform bedrev en UFO-förening och som utredde och forskade kring UFO-fenomen. Och sen så förstod vi att de här människorna har också något slags arkiv och de har en jourtelefon dit man kan ringa och rapportera om man har sett någonting. Och vi bara förstod att det här är en ganska stor grej. Och sen i slutet av dokumentären så började vi känna igen oss exteriört liksom, där de befann sig och förstod att deras föreningslokal ligger ju då i Norrköping där vi, där vi hänger liksom.
Där ni har växt
upp. Ja, så det blev lite obehagligt nästan. Så vi ringde dem och frågade, får vi träffa er? Och det fick vi, så vi åkte dit och så bara, var är deras jättestora liksom, lokal? Och så hittade vi en anonym källardörr och så satte lite ett klistermärke så här, UFO Sverige. Och så kom vi ner där och vi blev golvade av den världen som liksom fanns där nere. De har alltså, jag tror att det är 2-3 tusen kvadratmeter med bara arkiverade observationer.
Är det sant?
Och så har de liksom, ja, de bedriver ju då det här i föreningsform och har gjort i jättemånga år. Och så bara kommer man in där och bara rum efter rum och så sitter det någon och svarar i telefon och bara UFO Sverige, du pratar med bla bla bla. Och så svarar liksom på frågor. Och så samtidigt sitter någon, för det är ju föreningsform liksom, så sitter någon pensionär där och sorterar papper och någon står och...
Ja, det är ideellt liksom.
Ja, superideellt. Ja, och någon sitter bara och pratar och dricker kaffe. Och spridda...
Jag vill ju jobba där, känner
jag. Ja, men vem vill inte vara där? Spridda åldrar, väldigt olika liksom. Någon är där och arbetstränar.
Ja.
Så vi blev helt fast. Av,
är det här deras högkvarter? Typ?
Ja, precis.
I Norrköping?
Ja, och det är alltså...
Och det har ni aldrig vetat om?
Nej, det är Europas största arkiv i UFO-världen. Så.
Ah.
Så vi fick träffa dem och så satt vi och pratade med dem jättelänge. Och förstod att det här är alltså inte ett gäng foliehattar, utan det här är otroligt skeptiska människor.
Ja, det är det enda jag som nörd tycker är lite tråkigt.
Ja, men
alltså, det är ju bra att det finns också.
Men de är så här nyfikna och skeptiska. Om man nu kan vara det på samma gång, så är de exakta. Mm. Och det gör dem väldigt intressanta, för att de hävdar ju att UFO:n, alltså själva betydelsen av ett UFO, är ju oidentifierbart flygande objekt.
Mm.
Och där får man kalla någonting först när man har försökt förstå väldigt länge vad det är för någonting. Då kan man kalla det för UFO om det förblir okänt.
Mm.
Så de pratar ju väldigt mycket om observationer och om saker, men de vill ju hela tiden hitta bevis för att det inte är övernaturligt.
De vill gå till botten verkligen med det. Det här är ju lite ute efter verkligen vetenskapen runt det.
Ja. Liksom. Och vi fascinerades ju både av dem som grupp, men också av där de satt och pratade om.
Ja.
Och så kunde vi sitta så här runt ett bord och så sa vi liksom så här, men finns det inga fall som jäckar er? Mm. Vad tänker ni på innan ni somnar? Ni måste ju ha sett någonting som ni liksom bara vill veta allt om.
Mm.
Och då börjar de vrida på sig och bara, ja, men man vill inte snacka för mycket. Det är liksom, det handlar om att ha bevis. Och där så kände vi att det är exakt det vår film ska handla om. Att den här skeptiska föreningen ska hitta någonting.
Och jag tror de har det, men jag tror att om jag förstår det hela rätt, så tror jag att de också, det är viktigt för dem att de blir tagna på allvar någonstans. För att de vill bli tagna på allvar.
Och
att
inte
de gör
spekulera.
Det här är seriöst, liksom, det de gör.
Mm.
Och det tycker jag är jättefint. Men jag tror bestämt att det finns något case i någon sjö eller någonting. Mm. Eller hur?
Ja.
Känner du till det också?
Ja, den här dokumentären handlar ju till viss del om att de... Och då är det ju så gulligt, det är jättebra. Den här föreningen, de åker till en sportaffär och köper en gummibåt, för de ska ro ut på sjön och undersöka vad som
finns
där.
Det här är en sjö, vart ligger den uppe i Norrland någonstans?
Ja, exakt.
Mm.
Och den har ju många liksom pratat om och sådär.
Vad heter den? Svartvattnet? Vad heter den?
Ja, jag kommer inte ihåg den och sånt.
Ja, ja.
Men i alla fall, hela den världen var ju så här bara, det är otroligt.
Mm. Mm.
Och det är otroligt att bli så inspirerad av människor som själva ser sig som kanske människor som man inte inspireras av.
Mm.
Många ser dem som väldigt en samling original kanske.
Mm.
Men vi såg att de ska upp på en poster, för de här är så spännande liksom.
Men vi älskar ju original, eller hur?
Allt annat är ointressant.
Men du, kommer du ihåg, berättar de något om den där, berättar de om något när ni frågade, om det finns någonting som är som de tycker är lite...
Jo, men det finns ju några, det pratas ju mycket om det här som också har släppts. Hela UFO-grejen har väl blivit mera på senare år allmänt accepterad. Och man pratar mycket nu i USA om de här, FBI har ju släppt.
De här TikTok-grejerna och det.
Ja, och det har släppts bilder från försvaret i USA där de hittar någonting på radarn. Och då säger man ju då att det är ett UFO, för UFO betyder ju att vi inte kan säga vad det är.
Nej.
Och där pratar de ju mycket om.
Mm.
Och så finns det ju
eller om
så här,
de säger UAP nu.
Vad betyder det?
Unidentified aerial phenomenon.
Ja, just det.
Eller något sånt där. Är det något nytt? Fast det känns så tråkigt. Så vi säger UFO, tycker jag.
För och det är väl det de brottas med också. Att säger man UFO så tänker 99,9% att det betyder att det är en grön gubbe som sugs upp i ett tefat. Men då har man ju lärt sig att det är ju inte. Utan det handlar om allt det här vi inte kan förstå vad det är.
Nej, exakt.
Och så håller de ju sådana utbildningar också, så att man kan utbilda sig att bli en fältundersökare. Och den kursen har vi gått då.
Och då vad innebar den kursen?
2 dagar på en kursgård, och så går man igenom hur brukar folk som ringer in, hur brukar de prata, vad har de sett? Och så är klassiska liksom 1A, det här är det oftast. Det är ofta en satellit eller en drönare som folk har sett. Och så lär man sig att snabbt slå ner allting.
Mm.
Men sen finns det ju de fallen som kommer in som inte har den förklaringen. Och då kan man börja forska.
Om man ser någonting, en plötslig ljuspunkt ganska starkt som dyker upp, rör sig och bara sen plötsligt försvinner.
Mm.
Pratar de något om det? Vad det,
ja, men det är väl det som är, alltså, när det handlar mer om meteorer och sådana saker som kommer in precis och börjar glömma. Alltså, det är väl det vi kallar för stjärnfall, fast det också kan komma.
Ja, fast om det rör sig bara så här linjärt liksom.
Ja.
Ganska långsamt och sen bara försvinner.
Nej, jag vet inte.
Nej, det var jag sett. Jag tyckte det var det sjukast konstiga jag sett. Så tänkte jag,
men jag tror
det där
att det
kan
finns,
ha varit ett UFO, tänkte jag.
Ja, precis. Det finns ett fenomen som kallas för spökraketer som ändå observeras.
Ja,
och det finns,
men då har de väl svansar och grejer?
Ja. Men det här är ju, det finns ju så många, och när man börjar söka så finns det ju saker som har upptäckts också i alla tider. Och det är det som börjar bli spännande, när man ser att någon har sett något 1870.
Ja, eller
samma
hur?
Sak, alltså här.
Men hur mycket efterforskningar har ni gjort utöver liksom UFO-Sverige?
Ja, men vi har valt att i den här filmen så har vi bara slickat i oss allt de har sagt.
Ja.
Och sen gör vi enligt deras värld.
Ja.
Och valt medvetet kanske att inte heller lyssna in för mycket andra alternativ, utan vi upptäcker den här världen via dem. Jag tror ändå att de är,
jag tycker de det är låter, bra på det. Ja, det låter väldigt klokt och smart, kan jag säga. För det är ju en uppsjö av observationer världen över.
Mm.
Så det hade nog blivit för övermäktigt och rörigt allting.
Mm.
Men du, alltså, vad kan vi berätta om den här fantastiska, jag är så lycklig att det kommer en svensk science fiction. Alltså det, för mig, jag är ju så fan av Steven Spielberg. Och, gillar ni Steven Spielberg?
Ja, verkligen.
Ja.
Vi älskar ju den liksom filmkänslan som är.
Ni måste ju gilla typ den här filmen Super 8 till exempel.
Ja, jag hade väl ännu högre förhoppningar när man såg trailern. Den var ju jättespännande. Sen kanske, han levde kanske inte riktigt upp till det, men absolut.
Mm.
Och det var det som var så häftigt nu när Stranger Things kom också. Att det var ju på ett sätt en flört med allt det man gillar, fast i en ny kontext liksom.
Är science fiction er en grej i kollektivet?
Nej, det skulle jag inte säga.
Nej.
Men det här upphöjda är vår grej.
Upphöjda vad då?
Ja, men att som jag sa där inledningsvis, att liksom ha en vanlig berättelse men utsätta den för någonting lite övernaturligt. Alltså en förening har vi ju alla på något sätt varit delaktiga i, om det så är en bostadsrättsförening eller en idrottsförening eller en kyrka eller när man spelar bowling. Men att de utreder UFO-fenomen och att de hittar någonting, det tror jag inte så många av oss har varit med om.
Nej.
Och det är väldigt kul.
Nej, men du vet, jag blir så här alldeles till mig. Jag blir liksom så här tårögd och lycklig när vi pratar om det här, för jag tycker det är så jäkla roligt. Men du, så att det här då, jag vet inte hur mycket du vill berätta om filmen, men storyn är ju runt liksom UFO Sverige. Men du kan ju kanske berätta plotten utan att förstöra för mycket.
Ja, absolut. Mm. Alltså vi finns hos en ung tjej i 15-årsåldern som lever ett ganska destruktivt liv utan sin mamma och pappa. Åker runt om nätterna på en moped och det är inte så bra. Och hennes pappa försvann spårlöst när hon var typ 8 år.
Helt oförklarligt liksom.
Ja, och han var med i den här UFO-föreningen. Och han försvann. Och de i UFO-föreningen förstår inte varför. Och alla andra säger att han finns inte längre. Men sen en dag när hon då är i 15-årsåldern så dyker hans bil upp.
Mm.
Helt oförklarligt i en lada.
Och den trailern har jag sett. Mm. Ja. Det är så bra filmat. Alltså.
Så det är hans bil liksom. Mm. Och det gör ju att hon känner att pappa var med i en UFO-förening. Bilen dyker upp under mystiska omständigheter. Någonting står inte rätt till.
Mm.
Så hon återförenas med hans gamla förening. Och sen tillsammans då så får till slut lyckas hon övertyga dem om att vi måste
lösa det här mysteriet.
Så motvilligt så ger de sig ut med henne och drar sig då in i en rejäl soppa. Och både att de går utanför sin egna bekvämlighetszon, men också att de drar sig in i ganska olagliga grejer och kan inte riktigt vända om.
Och alla är liksom också lite skeptiska, för de vill ha liksom
och där har vi ju verkligen, det finns ju en person som heter Claes Svahn som
Claes Svahn är ju ordförande
av Sveriges, han är ju en del av UFO Sverige och en av Sveriges främsta ufologer som det då heter, och vi har inspirerats väldigt mycket av honom. Han spelar ju han finns med i en av huvudrollerna i filmen, och det ser man ganska snabbt om man ser filmen vem han är. Han heter Lennart Svahn i filmen.
Lennart Svahn. Vad tycker Claes Svahn om allt det här?
Ja, men han är statist i filmen. Han har läst manuset flera gånger innan vi gjorde filmen. Och han är nog med på varenda visning vi har av filmen nu och är stolt. Och hela UFO-föreningen då, UFO Sverige, de ser det här som sitt stora genombrott.
Mm.
De vill ju också ha fler medlemmar och gärna mer uppmärksamhet.
Aha.
Och det hjälper vi dem gärna att få.
Ja, just det. Så att man kan vara medlem och typ så att de får in lite resurser.
Jag tycker
så?
Du ska bli medlem idag.
Jag borde ju bli medlem idag.
Ja.
Det är ju konstigt att jag inte är det redan.
De har en shop också, så man kan köpa mugg och så du kan sitta här med en UFO-Sverige-mugg. Och de har såna pins också.
Att
sätta på tröjan.
Inga t-shirtar och så.
Nej, jag tror inte det.
Jag har någon t-shirt som jag köpte i New York. Där det är ett UFO som liksom som så här beamar upp en bil, du vet. Upp i. Den borde jag ha på mig när jag ser redan film.
Ja, det tycker jag. Ja.
För det var förmodligen det som hände.
Ja, det säger jag inte.
Du säger inte jag drar mina egna slutsatser.
Ja.
Men berätta lite från själva inspelningen. hur det har gått till, hur det har varit att spela in den här filmen i Sverige. Vart har ni hållit till?
Vi har hållit till i Norrköping där vi finns och verkar. Sen har det ju varit, ofta är det ju så att upplevelsen att göra filmen påminner, tycker jag, ganska ofta om det man faktiskt filmar. Mm. Och i vårt fall har det handlat mycket om konstiga expeditioner som vi har filmat. Vilket också har satt oss som har gjort filmen i ganska lik kontext som det de framför kameran är med om.
Mm.
Det har alltså varit mycket sena nätter på konstiga platser och vi gör ganska spektakulära grejer i filmen. Och det gör att filmen också blir väldigt spektakulär att spela in.
Mm.
Och det har varit väldigt kul. Vi har också haft en UFO-förening i våran film då. I vår film heter ju de UFO Sweden istället för Sverige.
Mm.
De vill ha en internationell potential.
Ja, precis.
Och den här gruppen är ju också väldigt charmig och härlig. Och det gör ju också att inspelningen präglas ju väldigt mycket av vilka man har framför kameran.
Mm.
Och de har varit otroliga att jobba med.
Mm.
Så att det har varit en spridd cast i ålder.
Mm.
Och vart de kommer ifrån, det har verkligen varit en... Vi har satt ihop ett väldigt härligt gäng.
Och en hel del okända, antar jag.
Mm. Vi har ju med Eva Melander som är ganska känd.
Mm.
Och så har vi med Oskar Töringe som precis var med i Tunna blå linjen som
just
Magnus.
Mm.
Och sen är det ett gäng som inte riktigt har gjort de här jättegrejerna tidigare.
Mm.
Sara Kirpi heter hon som spelar polis. Hon är också med ganska mycket grejer nu.
Mm.
Men annars är det ett okänt gäng.
Ja, det
kändes
kul.
Ja, det kändes så här svårt att göra en UFO-förening som skulle kännas...
Ja.
Från någonting vi inte har sett. Och så skulle man känna igen kända människor där i. Det hade varit, tycker jag, lite problematiskt.
Mm, mm.
Utan det har varit viktigt att de också känns som att de kommer från ingenstans. Liksom. Mm.
Det känns ju som att det hela bygger på någon sorts gemensam liksom, passion. Och att ni har haft en bra energi. Och en fin energi under hela den här inspelningen på något vis.
Ja, det är jätteviktigt.
Det? Ja.
Ja. Och den måste ju finnas kvar hela tiden. Och ja. Förhoppningsvis ska alla känna på premiären att det var en rolig resa.
Mm.
Och filmen, alltså ju mer jag håller på desto mer förstår jag hur svårt det är att göra bra film.
Mm.
Det är jättesvårt. Det finns så mycket som kan gå fel. Och lyckas man då få med sig alla genom hela resan och ändå känna att det här var jättekul, så då blir man väldigt glad.
Hur stolt är du över filmen nu då?
Ja, men just nu så den blev klar för 3 dagar sedan.
Mm.
Så jag tycker den är bra, jag är jättenöjd.
Mm.
Men man är alltid jättenervös för att, alltså, finns det någon film som alla gillar? Jag tror inte det.
Nej,
då,
det är sant.
Då tycker jag man har safeat för mycket.
Ja, jag ska säga det, vi spelar ju in det här den 1 december och det här känns, jag kommer nog sända det här den 19.
Oj.
19, så att vi sänder precis innan premiären. Ja. Och den 19 så är det ju en, då är det någon sån här...
Då är det galapremiär här.
Då är det galapremiär den 19. Men för den som vill gå se den så är det den 25 på juldagen.
Mm, precis.
Så att de inte tror att den blir färdig.
Nej, precis. 2 dagar innan premiär. Nej, riktigt så illa inte.
Men du, och ni går ju upp då, det är en massa andra filmer som går upp då också. Avatar kommer med sin senaste.
Mm.
Och sen kommer den här, vad heter det? Otto, A Man Named Otto, som bygger på samma som...
En man som heter Ove.
Ja. Mm. Så det är rätt många storfilmer som kommer upp.
Det är
där
ju det. Och alla vill gå upp över jul.
Mm.
Så att, ja, nej, men det är ju stenhård konkurrens. Jag hoppas.
Men alltså, jag tror jättemycket på den här filmen.
Gör det?
Ja.
Ja.
Men det är ju för att jag är så passionerad och intresserad av både science fiction och UFOn. Så det är ju liksom... Det är ju precis min smak, liksom.
Mm.
Men du, ni har ju sålt den också utomlands.
Ja, den är ju, jag tror att det här är en historia som, eller den går väl igen i alla länder, så att man ändå kan gå igång på det här fenomenet. Så att den har fått ganska bra uppmärksamhet utomlands också.
Mm. Hur många länder är det som har köpt in den?
Det vet jag faktiskt inte just nu. Den håller, det är ju, just as we speak så håller väl allt det där på att ske ännu mer. Den blev ju klar, som sagt, nu när vi pratar här så är den ju väldigt färsk. Så det är ju först nu folk kan se filmen liksom.
Vad tror du att det är som är så fascinerande då med UFO, liv i universum och vad som finns där ute?
Nej, men allt som inte går att säga, alltså allt som är spekulerbart är väl spännande.
Mm.
Och jag tänker att vi på många sätt lever i en tid där alla säger sig ha svar på allting.
Mm.
Och det finns så här parallella sanningar, men sen finns det också det där som ingen vet. Och jag tror att det är spännande.
Mm.
Jag blir själv helt jag kan bli helt fängslad av det.
Det just man inte vet.
Ja, men det är så spekulativt. Ja.
Mm.
Och Ja, men jag tycker det där är spännande. Mm. Och bara grotta ner sig. Och börjar man googla och söka på grejer så blir det liksom, det bara, man bara fortsätter och fortsätter.
Nej, det tar aldrig slut.
Nej.
Nej, men du vet, det tar aldrig slut. Men det är ju så här också, tänker jag, vi vet ju egentligen ingenting.
Nej.
Om någonting.
Nej.
I detta enorma universum.
Nej, men verkligen.
Och är det ens enormt? Eller är det pyttelitet?
Det
eller? Du vet, vi vet ju ingenting. Nej. Och det är det som är både skrämmande och fascinerande på något sätt.
Ja, men jag kan väl ändå personligen känna att om det är något jag vet så är det att vi inte vet.
Är precis
alltså, så. Ja. Och så att säga att vi nu 2022 med hjälp av den vetenskapen vi har idag skulle liksom kunna säga att ja, men vi har en ganska bra koll. Det tror jag är otroligt naivt.
Ja, det kan vi aldrig säga.
Nej.
För du vet, det har ju funnits tider när människor har trott att jorden var platt. Och det vet man ju nu att det inte är. Och det har funnits tider man har sagt att nej, men det här är den enda, det här är den enda galax som finns liksom. Tills man upptäcker att nej men jäklar, det var ju några miljarder till liksom här utanför.
Ja.
Så att det är så, det, ibland känns det så högmodigt av människan att hävda att det här vet vi. Man kan säga att det här vet vi just nu.
Ja.
Men vi har ingen aning om hur det ser ut liksom om 10 år.
Nej, men det är väl, alltså, jag tänker att vissa människor lockas av mysterier och vissa är livrädda för dem.
Ja. Och det får man ju respektera.
Mm, verkligen. Och det är väl där som UFO-världen erbjuder ett så här, det är bara ett öppet hål in i ett mysterium. Där man inte kan sätta ord på allt.
Vad händer det något speciellt under inspelningen? Händer det något mystiskt eller konstigt eller något sånt där som är bara what?
Alltså det hade ju varit väldigt bra om jag kunde säga att vi såg någonting på inspelningen. Men det gjorde vi tyvärr inte. Men
har du upplevt något utanför inspelningen? Eller någon i kollektivet?
Nej, jag har personligen inte sett något så UFO-aktigt. Men vi konstaterar att det är det som blir så sjukt. För att bara för att man har gjort den här filmen när man träffar folk så ska alla berätta för mig vad de har sett. Jag blir på något sätt så här, jag blir representant nu för. Men om man märker att väldigt många har någonting. Eller så här, min morfar såg när han var liten. Eller min mammas kompis på jobbet. Alltså så här. Det känns som att alla känner någon som känner någon som har sett något. Men jag har inte något som...
Jag tror alla längtar efter svar på något vis. Man vill så här, innan man dör skulle man vilja veta hur allting hänger ihop.
Har du sett något?
Nej, och det är det jag inte vet. Men det jag tyckte var konstigt var den där gången när det dök upp en. När jag låg på golvet hemma och liksom körde så här yin-yoga. Och så låg jag hade blicken ut genom fönstret och det var på kvällen och så var det en ganska stark stjärna. Så plötsligt dök det upp en ljuspunkt, lika stark som den här stjärnan. Och den bara liksom dök upp och så rörde den sig framåt en liten bit och så bara försvann den. Som att den bara ploppade in och ploppade ut från något så här parallellt universum eller något. Och det tyckte jag var så konstigt.
Ja.
För det var inget som föll eller du vet.
Men det, som, det de har lärt mig då UFO Sverige är ju att många då i din situation tvivlar ju på sig själva väldigt mycket.
Ja, men det gör man ju. Här,
vad ska jag göra av den här informationen?
Till och med jag som är så öppen. Liksom.
Ja, men man har inte heller det självförtroendet att säga att ja, men, alltså, många håller det nog för sig själva, tror jag.
För jag vill ju gärna se ett UFO så att jag utesluter ju ofta så här, ja, det var ju ingen drönare, det kunde jag konstatera för den var liksom ett fast ljus och det bara försvann. Så att en drönare blinkar ju liksom. Så att det är väl det enda jag kan fundera på. Men det är inte så viktigt vad det var, men något var det ju. Men det är den här, jag fascineras av det. Jag gör det väldigt mycket. Allt det där oförklarliga och så. Och själen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ni jobbar ju med er passion. Alla ni fem som är i det här filmkollektivet har ju liksom verkligen hittat er passion.
Mm, det får man säga.
Ja. Var det så här tydligt för er tidigt vad ni ville syssla med?
Jag tror att alla är sådana som blir olyckliga om vi inte får göra sådana saker. Men sen har det ju gått ganska mycket. Liksom, det ena leder till det andra och nästa steg blir ganska tydligt framför en. Man är 18 år gammal och slutar gymnasiet och vill fortsätta göra det man gör. Och då gör man det. Det är det mest logiska. Men egentligen kanske det är en väldig satsning. Men det känner man inte där och då. Mm. Jag tror att där vi kan också så här gå igång på med den här historien och hela UFO-föreningen är att vi själva känner oss ganska lika dem. Att vi också på många sätt, eller var förut, vi hade ingen, eller så här, man är nybörjare, man vet inte riktigt hur det går till, men man vill väldigt mycket och man är beredd att göra ganska mycket för att få komma dit man vill liksom. Men våran passion har ju, det låter så klyschigt när man säger det, så jag vet inte om jag vågar, eller så här. För oss har det varit en stor del i det är att kunna göra det tillsammans och att kunna dela saker i grupp. Jag skulle inte orka hålla på med film om jag var en solospelare, för det är för jobbigt. Alltså.
Nej, det... för det, ni har ju byggt, det, man får ju styrka ifrån dem runt omkring sig naturligtvis. Ja.
Men just det här också att själv stå för någonting så hårt från första ordet i manus till att ta emot applåden på premiären och att hålla i visionen i alla de åren det tar. Och stå själv och göra det alltså att klara det, kan jag se upp till dem som gör. Men för mig och för oss så är det hela tiden att man, någon har en dipp på 2 månader och bara känner sig, ja, nu är jag svag alltså. Och då finns det andra som kan gå in lite så. Och det gör att vi kanske uppfattas som kaxiga, men egentligen är vi väldigt svaga, men i grupp blir vi sjukt kaxiga.
Det är ju härligt, det är ju fint att ni har det. Men, och ni har haft också stöttning kanske från era familjer. Då jag tänker när ni var 18 så där och bara hade den här passionen och ville följa det. Ibland kan det ju vissa föräldrar lägga sig i och tycka att liksom, nej, men ska du verkligen hålla på med det här nu och så. Men det känns som att ni har haft den här stöttningen då. Att ni
jag vet inte mycket som beror på det, men de flesta av oss, eller vi alla är uppvuxna på landet. Och alla har väl egentligen haft en laggård som tillhör ens hus när man är liten. Och vi har liksom gjort film med hjälp av pinnar och man bygger saker och ska göra en cool bilscen när man är 14. Så man får inte köra bil, så man tar gräsklipparen och åker på istället och gör någonting coolt. Liksom. Alltså att det kommer från att man leker och så blir man lite för gammal för att leka, men får man ta fram kameran då är det bara att fortsätta och så finns det ingen som tycker det är konstigt. Så vi är ju allihopa ett gäng lantisar som har lekt väldigt mycket och som behövde hitta ett sätt att kunna fortsätta leka utan att det blev patetiskt. Så jag tror det har format oss mycket, att vi kommer från den kontexten och att mycket så här, våra föräldrar har också haft små projekt och det har inte varit konstigt att
Nej, det har funnits en tillåtelse för att ni ska få vara kreativa och göra.
Ja, att man, liksom. Det, man är ung, man kan testa lite. Sen får ni skaffa ett riktigt jobb. Men det har vi inte behövt.
Nej, men jag gillar det. Jag gillar att höra att det liksom finns den uppbackningen runt omkring, att man liksom får. För det är ju där som, det här är ju en själslig podd, men det är ju där som själen kan få en möjlighet att få komma fram.
Verkligen.
Om varje individ får liksom följa sin passion på något vis. Då får den, kan den komma till uttryck.
Och det är där man också ser så mycket i den riktiga föreningen vi har inspirerats av, att det är det glödande ögon som sitter där. Även om någon har i uppgift att kopiera 2000 ark så gör man det med en ganska så här glöd. Och jag älskar att se det och jag blir så inspirerad av människor som har den glöden.
Då är man rätt liksom, på rätt plats.
Ja.
Vad händer framåt då efter det här? Tittar ni så långt eller? Planerar ni nästa projekt?
Ja, vi har flera nya saker som ligger, men vi har inte bestämt vad som blir nästa sak. Mm. Det är väldigt svårt att göra det när man jobbar så hands-on med någonting. Så är det svårt att parallellt plocka in någonting mer, utan det blir liksom annan dag när allt är liksom... Vi har gjort vår grej, då kan vi kanske sätta oss och bara...
Nej, den har förlöst eran bebis liksom.
Mm. Och det är inte bara en skön känsla att vara klar med någonting, tycker jag. Det finns något väldigt tomt som kommer.
Ja.
Det tror jag alla som har gjort, det kan du också känna igen.
Ja, det kan jag. Det blir liksom, lite så här posttraumatisk stress.
Ja, det är inte bara, har man jobbat med någonting i flera år och sen så är man klar, så går man inte ur det och känner yes, vad skönt. Utan det är också något, det kommer ett hål liksom.
Mm, mm.
Så att det inte bara positivt att bli klar.
Nej, men ni får tillåta er landa lite. Bor alla ni fem i Norrköping fortfarande?
Mm, ja, det gör vi.
Mm.
Sen har vi väl en väldigt... vi tycker att det är väldigt nära till Stockholm. Mm. Men folk i Stockholm tycker att det är väldigt långt till Norrköping.
Ja.
Men för oss är det liksom en timme och vad det tar, 8 minuter hit. Så vi är här väldigt mycket.
Ja.
Men vi har velat vara kvar. Vi tycker att det är väldigt kul att göra film där. Liksom.
Du, får jag fråga, har alla, för ni har ju lite kontakt med frikyrkor och sådär också. För när du kom in så sa du att du hade lyssnat på avsnittet med Thomas Sjödin. Jag vet inte vilket avsnitt det var i ordningen, men jag älskar ju Thomas Sjödin och allt han säger och skriver. Och du hade lyssnat på det, då blev jag så glad. Ja. För du hade hört honom någon gång.
Ja, alltså vissa av oss har vuxit upp i en frikyrklig kontext. Och vissa av oss finns med där fortfarande. Men jag scrollar runt lite och bara, har du pratat med honom? Jag tycker att han är så vis.
Ja, han är ju det.
Eller jag har flera sådana i Sverige liksom, som man bara säger, har de sagt något visdomsord, då är det nog sant liksom.
Ja, ja.
Om han skulle vilja bli statsminister så röstar jag på
honom. Då röstar jag på Thomas Sjödin.
Ja, verkligen.
Ja, han är helt fantastisk. Men vad har det betytt då för er att ha den grunden att stå på den här? För då har du ju en tro.
Jo, men alltså, och det har nog betytt, nu får jag tala för mig själv, men det betyder att man ändå är öppen för ett mysterium. Och det kan jag känna igen mig i. Jag är inte säker på någonting, men jag är väldigt, öppen för att det finns mycket mer än det vi ser.
Mm.
Och det finns ett mysterium som liksom, det klarar av att man är där i och simmar runt och tittar, för att det kommer alltid vara ett mysterium. Och folk som hävdar att man har hittat exakt så här funkar det, det har jag lite svårt att tro.
Mm.
Och där kan jag känna igen mig mycket i den här UFO-föreningen, att det är också en grupp som ihop sitter där och bara, vi har inte förstått allting, men vi fortsätter leta liksom. Så jag har många vänner som också finns med i en kristet kontext, och det finns väl också två delar där i Sverige, där man, vissa kanske är lite mer öppna för att fortsätta tänka och fundera och resonera och sätter kanske inte etiketter på allt. Men så finns det också en del där man kanske mer säger, nej men nu är det så här och vi har bestämt det här. Och ganska så här, kulturella saker som får betyda väldigt mycket.
Mm.
Medan jag ser också en stor del av svenska kristenheten som är ganska öppna för ett mysterium.
Mm.
Och där kan jag liksom också skratta åt att man träffar en UFO-förening och känner igen sig.
Ja, det är ju underbart. Men har du några som har reagerat på i den kristna världen på det här med UFO:n och tycker att det är lite...
Det vet jag inte. Jag pratar inte så mycket med den typen av skeptiska människor.
Nej.
De finns inte riktigt i min värld.
Nej, det är sant.
Jag försöker omge mig av människor som mera inte är så skeptiska till saker.
Nej, som är kanske lite mer öppna.
Ja.
Och att man också respekterar olikheter.
Mm.
För det är ju lite härligt. Min pappa tillhör ju frikyrka också. Och våra trosuppfattningar ser ju inte identiska ut. Jag är ju väldigt öppen för att allt är möjligt och sådär. Medan han kanske har en annan bild och sådär. Mm. Men vi kan ändå alltid prata om det. Och det tycker jag är så härligt.
Mm.
Att man har den här respekten hela tiden.
Verkligen.
För ingen av oss vet ju den exakta sanningen liksom.
Nej, verkligen inte. Alltså, verkligen inte. Och att fascineras, och det kan jag känna igen mig också, att jag är, som de har varit också, jag är väldigt skeptisk och jag är väldigt nyfiken på samma gång.
Mm. Men du, de sitter där alltså varje dag och tar emot samtal. Ringer det folk in varje dag till UFO?
Det tror jag det gör. Man kan ju gå in på deras hemsida också, ufo.se.
Ja.
och liksom fylla i online, om man har sett också.
Har du hört från dem om det har, observationer har ökat? Eller?
Nej, det tror jag är en ganska stadig ström.
Mm.
Sen är det väl en väldig skillnad nu mot för på 90-talet kanske.
Mm.
För nu har ju alla med sig en kamera hela tiden.
Mm.
Och det är någonting som jag tänker borde ha påverkat. Men jag tror inte det har påverkat så mycket som man tänker att det har.
Mm.
Att alla bara direkt kan, man har en kamera i fickan och kan fota. Men jag har för mig att jag har hört att de har sagt att det har inte haft så stor betydelse.
Mm. Det är svårt att fånga också.
Ja.
De här sakerna som dyker upp.
Ja,
hur mycket tittar du själv på såna här UFO-dokumentärer och sånt?
Inte så mycket.
Du har inte fallit ner i någon sån här kaninhål? Som,
nej, det är väl mer att man dras in i alltså fiktionell film.
Mm.
Så, alltså jag är så svag för filmer som har det där liksom touchen av...
Mm.
Jag såg den här, jag vet inte om du har sett Arrival, som kom 20...
Jo, med de här, var det där man...
Stora
de,
stenarna som...
De som skrev tecken,
ja, precis.
Stenarna.
Ja, men det blir som stora monument som kommer, ingen fattar var de är ifrån, och sen så tar de sig in där i och så är det...
Det är som en dimma, och
ja,
så
exakt.
Rör sig de här figurerna,
ja,
och så börjar de göra cirklar,
ja,
och grejer,
exakt.
Och hon tyder de här tecknen. Ja. Mm.
Det är ju liksom en smal...
Den är ju fantastisk, ja, den är jättesmal.
Den är vacker, liksom. Och den tycker jag är... Och så alla har väl sett Interstellar i sig.
Ja.
Och det blir också så här för mig ett, ja, men när man får lite existentiell svindel efter att ha sett en sån film.
Mm.
Och jag kan önska att man en dag fick göra en sån film där man liksom bara känner att det pirrar till lite i existensen.
Jo, men det är ju spännande. Det finns ju så mycket. Jag tittar mycket på såna här ancient history dokumentärer och sånt där, när man tittar på såna här utgrävningar som Göbekli Tepe och de här som man hittar som är så här 12 000 år gamla liksom. Fanns det civilisationer här innan istiden liksom?
Ja.
Hur såg det ut i världen? Och så här olika spekulationer som jag tycker är spännande. Så det finns ju hur mycket som helst.
Kollar du på mycket UFO?
Ja, men jag har mina UFO-perioder. Jag har tittat mycket. Jag sitter hellre hemma och tittar på sånt än och går ut på krogen, så att säga.
Ja.
Så att jag har perioder där jag sitter och tittar på rätt mycket sådana dokumentärer. Och jag kommer ihåg i början, när jag började titta, så tyckte jag ibland att det var lite skrämmande. Så att då började jag pausa ett tag, för jag tyckte det var lite läskigt.
Mm.
Men nu tycker jag aldrig att det är läskigt.
Nej.
Så att nu har jag inte det, utan ibland kan jag tycka att det är ganska skönt att titta på något sånt där, för att jag känner att då blir, speciellt om jag har en dag när jag känner mig lite låg och jag tycker att det händer inget, eller jag tycker det är en jobbig dag.
Mm.
Då kan jag tycka det är skönt att titta på någonting som gör att jag vidgar mitt perspektiv, att det finns någonting som är mycket större än mina små problem här på lilla jorden.
Mm.
Och då blir det någon sorts tröst.
Ja.
Ja. Det är mer så. Men jag tittar mycket på dokumentärer.
Ja.
Av det slaget liksom. Jag tycker det är spännande med såna här sädescirklar och sånt.
Mm.
Såg du den filmen The Sign?
Ja, men den är ju en inspiration till... Alltså
den är det?
Ja, men om man skulle göra en liten bokhylla...
Kan du inte göra någon sån också i framtiden?
Absolut. Nej, men om man skulle göra en liten bokhylla över vad man har liksom gillat och inspirerat, så är väl det en av dem också.
Vilka, berätta vad du har för, om du nu kommer ihåg vilka du har som typ design.
Jag borde förbereda sånt för folk.
Ja, jag
frågar.
Vet. Men jag typ vet. Så här närkontakt av tredje graden.
Ja, förstår att folk tänker, ja, men jag går inte riktigt igång på
Nej,
den. Nej,
och den tycker jag i och för sig är fantastiskt bra, för att jag älskar ju Spielberg. Men jag tycker att den här scenen när de tar sig upp för berget, de borde klippa om den filmen. Det är en så lång scen.
Du borde höra av dig.
Jag borde höra av mig till Spielberg.
Nej, men det är väl massa filmer man tycker om som spelar an på det här.
Men har du sett den här filmen Paul? Som är lite mer som en komedi.
Nej.
Den är väldigt rolig faktiskt.
Ja.
Den handlar om en alien som har suttit liksom.
Är den både spännande och rolig?
Ja, den är mest rolig tycker
okay,
jag.
Ja.
Känner du till den?
Jag har inte sett den, men jag tror jag vet vilken den är.
Men det handlar om den här alien som är... Det är två... Jag tror att de skådisarna där har varit finansierat den här filmen själv. För att de fick inga...
Nej.
Fick inga pengar, så då gick de in och gjorde det själva. Tror jag. Och de de åker liksom, ska göra den här... åka på den här UFO-touren liksom, The Black Mailbox och Area 51 och sådär. Så men så träffar de den här utomjordingen Paul, som har suttit fast fängslad alltså i Area 51 som landade då 1947.
Okay.
Ett UFO, så har han varit inspiration till alla såna här stora som Spielberg och alla liksom Arkiv X, det kommer från honom, allt kommer från den
just
här. Ja. Men den är väldigt rolig för han är så ja, jag tycker du ska se den.
Ja,
den är den mest rolig.
Jag behöver ju ha sett mycket nu om folk frågar.
Ja.
Så då ska jag absolut.
Jag har nog sett den kanske 5-6 gånger tror jag.
Det är så pass.
Ja, vissa såna här filmer fastnar jag för. De liksom, ja.
Men har du också åkt, jag vet att folk har turistat i USA och besökt alla de här.
Ja, men jag skulle vilja.
Ja.
Jag skulle
det
vilja.
Finns ganska mycket.
Ja, jag skulle tycka det var kul. Mest för att jag, precis som du, tycker att det är så roligt också att träffa, se de här människorna som blir sådär fascinerade av saker. De här originalen som vi pratade om i början, jag älskar ju original.
Mm.
Jag tycker det är modiga människor som är de här originalen, som vågar liksom vara de är.
Mm.
Man blir ju förälskad i den typen av människor.
Det blir man verkligen.
Jag ska tipsa om en annan liten dokumentär som jag, nu ska jag bara hitta den här. Det här är en dokumentär som finns på Netflix som heter John was trying to contact aliens. Det här är en liten, jag tror att den är typ 16 minuter eller något.
Mm-hmm.
Som handlar om den här John som har, han är en entusiast ute på landet som vill, han börjar med radiosignaler ut i rymden för han vill få kontakt med utomjordiskt liv.
Mm.
Och han växer upp med sin mormor och morfar tror jag.
Mm.
Och de hjälper honom så att han börjar med det här. Han blir helt fast. Han håller på med det här i hur länge som helst.
Mm.
Tills så bygger de liksom en studio till honom så han får mer och mer avancerad radioutrustning. Och det är en sån otroligt, den är 16 minuter lång. Den ska ju du se.
Den vill jag se idag.
Jag skickar den här till dig.
Ja, gör det.
Den är så, alltså du kommer älskar den. Jag ska inte spoila hur den slutar, men den finns på...
Jag kommer kolla på den på tåget.
Ja, det är 16 minuter.
Ja, det...
För man blir helt kär i den här mannen med sitt långa skägg och hans entusiasm för liksom att få kontakt med rymden.
Mm.
Okej, så när ni fick den här idén och de sa ja till det då, UFO Sverige, att de ville vara med på det här. Hur börjar ni då? Liksom, hur bygger ni upp det här?
Vi började med... Alltså... Vi visste att det skulle handla om den här UFO-föreningen och vi visste att det skulle behöva vara någon utifrån som liksom sätter igång någonting.
Mm.
Så vi började skriva, vi kallar det för treatments liksom, där man bara försöker hitta en historia. Det är ju väldigt lätt att säga, det här borde man göra en film om. Och det får ju man höra ofta när man träffar folk, det här borde du göra en film om.
Mm.
Och det är ju sant att det finns mycket, men det är inte så många historier som håller för att faktiskt funka så pass länge. Som 2 timmar. Så vi skissade på olika liksom, takes på den här historien och kände att det här funkar, det finns någonting här, men vi körde fast hela tiden i olika saker. Så vi kopplade på en till manusförfattare som heter Jimmy Nivrén Olsson som satte sig ihop med oss och skrev.
Mm.
Och det var väl först då som det liksom, då började vi skriva det i manusform och det började ta fart och bli en historia som efter några vändor så började det handla om den här tjejen istället.
Mm.
Först var det snarare om föreningen. Men sen förstår jag att vi låter det handla om henne istället. Och hennes relation till dem. Och sen tog det fart därifrån.
Wow.
Och jag tror vi höll på i totalt sett 1,5 år.
Mm. Med bara manuset?
Ja, vi sitter inte allihop och jobbar med det. Men att det pågick i 1,5 år hela tiden så skrevs det liksom. Och så träffar man folk som ska vara med och som måste tro på det för att det ska bli av och folk ser potential och har lite åsikter och man fortsätter skriva liksom. Men alla som man har berättat för och tagit med har liksom gått igång på det här. Ung tjej saknar sin pappa, förstår att han kanske finns där ute och så tar kontakt.
Det är briljant tycker jag.
Ja, men det
är så briljant att komma därifrån.
Så att historien den höll på ett tag och bli någonting annat, men sen så slutade med att den ändå får handla om henne.
Det är intressant hur det får sitt eget liv. Jag skriver ju romaner också sådär. Så att det är så, man kan ha en idé från början och så är det som att den får eget liv lite grann. Och det dyker upp karaktär, det dyker upp någon plötsligt. Jaha, men vad är det här för något?
Mm.
Och det är lite spännande faktiskt. Ja. Jag hör ju att det här var likadant.
Men det måste väl vara så. Och det är väl det som när man startar nya projekt så vet man om att just nu känns det som att allt är möjligt, men sen ska man gå på de här bara nitarna att nej okej, vi får inte ihop det, och så börjar man om och så testar man någonting nytt och så in med en ny karaktär och så dödar man någon karaktär som inte ens får vara med längre och så håller det på så där och till slut så bara, det är ju väl, alltså på ett sätt tänker jag att man kan skriva på ett manus hela livet och bara utveckla, och, men man måste också någon gång bara stopp och bara liksom printscreena, nu gör vi en historia på exakt det här och slutar utveckla. Men det är ju väldigt häftigt i början där när allt är möjligt.
Ja, allt är möjligt och entusiasmen är topp liksom. Men du, hur lång tid är det från det att ni fick idén till att det nu är premiär? Hur många år pratar vi?
Det är exakt 4 år och 2 månader.
Ja, det är lång tid alltså.
Mm.
Men det är nog lätt att tro så där att det bara är som en saga och ni kom, fick en idé och så plötsligt är det en film.
Mm. Ja, men det är
ju en rätt tuff resa dit.
Ja, sen måste det ju... När man väl är igång och gör en film, det kostar ganska mycket pengar.
Mm.
Då måste det gå fort. Mm. Då måste man filma ganska snabbt. Och så, vi hade sista inspelningsdagen, tror jag, 1 december för ett år sedan.
Mm.
Så filmen var ju klar för ett år sedan, alltså filmad. Och så har vi haft 1 år på oss att liksom klippa ihop den och göra alla effekter och skriva musik. Och det är väldigt kort för oss. Vi vill sitta längre än så. Men vi har försökt göra det så snabbt vi bara kan.
Mm.
Och förra filmen höll vi på med i nästan 8 år.
Oj.
Från att man bara, vi borde göra en film som handlar om det här, tills att den var klar.
Mm.
Och för oss när vi tittar på den så blir det också ganska tydligt att man börjar med någonting. När vi började med den så var vi ju 21 år.
Mm.
Och så hade vi premiär när man var 28.
Ja.
Och sen började vi med den här och så nu är vi 34. Alltså man hinner ju också gå igenom så mycket i livet. Och det tror jag märks också när man tittar speciellt på vår första film då. Att när filmen var klar så var det 7 år sedan man skrev manuset liksom.
Finns entusiasmen kvar ändå fast man liksom har levt med det så länge? Är det rätt lätt att man liksom den där första förälskelsen har liksom förvandlats till någonting annat under resans gång?
Du menar för just den filmen?
Ja.
Ja, det är nog lätt. Men här har den funnits tycker jag. Jag tycker fortfarande att det är lika fascinerande.
Mm.
Faktiskt.
Men vad lever ni på under tiden då? För jag menar, du får inte, får du lön då liksom? Eller vad?
Ja, nej, men vi har ju ett produktionsbolag och vi jobbar med de här filmerna och de har ju liksom en budget och det, i det så ryms det ju att utveckla filmen. Och, så det är bara det här vi gör.
Vad skönt, jag behöver inte vara orolig.
Nej, jag klarar mig.
Du klarar dig. Men du är gift?
Jag är gift.
Ser jag, men har du barn?
Nej.
Nej.
Jag är gift med Linn.
Ja.
Och flera, eller ja, nästan alla utom en är gifta nu. Men alla har liksom stadiga.
Men har ni
tre har barn.
Tre har barn.
Så att det, när man började så var vi ju, då var vi liksom glada 19-åriga singlar. Och nu är vi snart närmare oss 40 och lever det livet. Och så ska man försöka bara göra bättre och bättre grejer. Och så inser man att det finns fler saker att förhålla sig till i livet än bara det här.
Mm. Ni är lite som ett rockband mer än som något annat på något vis. Filmrockband, jag vet inte.
Ja, men det känns... kanske lättare att förstå att man är ett filmkollektiv om man jämför med ett band. Liksom.
Ja. Men hur många filmkollektiv finns det i Sverige? Är det vanligt liksom? Att man...
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Tittar man på våra eftertexter så står det ju en film av Crazy Pictures, regi Crazy Pictures, producent Crazy Pictures.
Ah.
Och det där har ju varit ett litet problem. Man bara, vem gör vad? Och när vi var med i Guldbaggegalan så var det också så här, ni måste säga namn, ni kan inte säga det andra, men vi håller
ni står
fast
på er.
I det.
Ja. Jag gillar det, det känns lite som framtiden också, att man gör saker i samarbetsform.
Ja, men jag har också hört att det är väldigt omodernt.
Men det liksom, kanske blir modernt.
Ja, vi kan ju hoppas det, men liksom, det är klart att det känns, alltså tittar man på filmen så står ju inte mitt namn med någon gång, och jag har ändå jobbat med det ganska mycket. Men det är ju någonting med att gömma sig i grupp som jag tycker om. Alltså.
Mm. Men ditt namn hittar ju jag då, tror jag.
Ja, man gör ju mycket intervjuer.
Ja,
och
precis.
Sådär.
Du är den enda jag har pratat med i det här kollektivet.
De andra kanske inte ens finns.
Nej. Jag kommer inte ihåg när jag ringde dig. När ringde jag dig? Ett år sedan snart.
När vi stod och spelade in.
Ja, eller hur?
Först jag såg dig sms'et idag när vi skulle hit.
Det var så roligt, för jag kände mig som en tonåring som var helt överlycklig när jag såg den där trailen. Det var någonting jag såg i alla fall som var jäkligt kul.
Ja,
Olle, det här var så himla roligt att få ha dig som gäst i Så in i själen.
Det var jättekul.
Ja, jag ser så mycket fram emot den här. Och Nu är det som sagt då, när det här avsnittet sänds, så är jag förhoppningsvis på premiären.
Ja, just det.
Ja. Och ni som lyssnar nu och vill se den här filmen, så har den alltså premiär på juldagen den 25 december. Och jag rekommenderar den här. Jag tycker det är så roligt. Hela idén med det här filmkollektivet med Crazy Pictures, de här fem polarna som börjar filma i skolålder och som fortfarande håller på och som har skapat en svensk science fiction, en äventyrsfilm för vuxna. Mm. Eller hur? Det är det ni kallar det också.
Mm.
Ja, så kul att du kom hit, Olle. Hälsa alla dina kompisar och lycka till nu med försäljningen ute i världen och framtida filmprojekt och så.
Tack snälla.
Så inspirerande att träffa Olle Tholén och höra om det här filmkollektivet Crazy Pictures som har grundats av sitt säte i Norrköping. Hur de här kompisarna i unga år börjar liksom med att skapa och fortsätter med det, och nu har gjort den här filmen UFO Sweden, som är baserad då på UFO Sveriges den organisationen och deras arkiv. Och hur de träffar dem och hur de också sitter i Norrköping. Jag tycker bara att det känns så här meant to be. Jag tycker det är underbart. Och naturligtvis måste jag ju bli medlem i UFO Sverige och stötta dem i deras arbete. Det är ju väldigt roligt att vi har en sån organisation i Sverige som undersöker verkligen, tar reda på, kan det här vara något oförklarligt eller går det att förklara? Det är också viktigt, även om man som jag gärna vill tro att allting är spännande och mystiskt. Och det finns ju också där ute, precis som det finns saker som man kan sticka hål på. Jag nämner ju här en dokumentär som jag tycker, apropå vi pratar om original, jag och Olle, att vi älskar original. Och det, alltså jag älskar ju människor som vågar vara de är. Och sticka ut om man nu gör det eller inte. Så att man inte bara försöker liksom smälta in alltid, utan man vågar vara den man är. Det är så härligt. Jag hoppas att vi alla ska våga vara det i det samhället som vi bygger framöver. Men den här kortfilmen som jag nämnde, som finns på Netflix, den är 16 minuter lång och den handlar om den här John. Och den heter John was trying to contact aliens. Ja, ni kan googla på det på Netflix, och så John was trying to contact aliens, så hittar ni den 16 minuter långa kortfilmen. Den är väldigt rörande och fin på alla sätt och vis. Kära vänner, hoppas att ni går och ser den här filmen. Jag ska göra det nu. Och så hoppas jag att ni får en jättefin jul. Jag kommer nog att sända den här julspecialen som jag sände förra året. Jag kommer att sända den i repris nu den 23 december. Kan ni lyssna på den? Den som handlar om det här med att kanske känna sig ensam runt jul och vad man kan göra då för att det inte ska bli så tungt. Det avsnittet var väldigt uppskattat och det sände jag förra året precis innan jul. Så att det kan ni lyssna på igen. Jag kommer att lägga in det igen i en repris den 23. Tack för att ni är med och följer och lyssnar på Så in i själen. Det är så härligt att vi får ha den här gemenskapen. Ta hand om er, alla fantastiska själar där ute. Vi hörs hela tiden. Puss och kram, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.